Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Natten mellan den 21 och 22 augusti 1952 begicks flera mord i Hova och Kvällar i Skåne. Idag kommer vi berätta om en svensk massmördare och de hemska brott han begick.
Det här är Tyst vittne, en podd om mord och försvinnanden.
Hej kära lyssnare och välkomna tillbaka till Tyst vittne the podd med mig, Alex och Jenny. Ja, som ni kanske förstår så är det bara jag här idag och jag spelar in från ett hotell i Stockholm. Jenny är kvar i Skåneland och vi kunde helt enkelt inte få ihop tiden till att spela in. Men akten som ger sig, för ni förtjänar ett avsnitt. Därför får ni helt enkelt nöja er med att lyssna på mig idag då jag berättar om ett svenskt fall från Skåne. Så hur är det med mig då? Jo, livet rullar på och jag jobbar på för fullt för att försöka hinna med allt, precis som alla andra. Men nog med snack. Det här är Tyst vittne. Vi beger oss till Skåne och Hova som är en tätort i Eslövs kommun. Tore Hedin jobbade som extra ordinarie fjädringsman i området i början på 50-talet. Ja, alltså jag hade ju faktiskt ingen aning om vad det här var när jag började skriva det här avsnittet. Jag kan ju knappt uttala det. Fjärdingsman. Men det jag kunnat läsa mig till från bland annat Wikipedia är ju att det var en typ av polisman. Men det var som ett förtroendeuppdrag i det lokalsamhället där man bodde. Så man blev liksom framröstad för att folk hade förtroende för en helt enkelt. Och det var inte ett statligt jobb till att börja med, men i slutet på 1800-talet så blev det det. Och det är ju egentligen det här sen då som har blivit polisen. Fjärdingsmannen jobbade med polisverksamhet, vägunderhållning och indrivning bland flera arbetsuppgifter. Och han var underställd kronolänsmannen. Så man kan väl säga att en fjärdingsman var lite grann som en kvarterspolis. Tore föddes den 7 januari 1927 utanför Kävlinge som också ligger i Skåne. Trots att han senare blev en lagens man så begick han en mordbrand endast 16 år gammal. Han stal foder till sin familjs hästar från Gustavs Hills bryggeri. Och för att dölja det här brottet så startade han branden. Det var ju ingen som omkom i den här branden. Han begick också en stöld av en motorcykel. Ungefär 3 år efter den här branden. Med sin något brokiga bakgrund påbörjade han en underbefälsutbildning 1950 på regementet A3 i Kristianstad. Och för er som inte vet var Kristianstad ligger så ligger det ju också i Skåne. Och det var efter den här utbildningen som han fick sitt jobb, eller egentligen vikariat, som det också står då i vissa källor, som extra ordinarie fjärdingsman. Även om Tore ansågs vara lite tystlåten så var han omtyckt av samhället och människor hade förtroende för honom. Den 28 november 1951 bjöd Allan Nilsson hem den då 24-åriga Tore Hedin på ett parti pokerspel. Kvarnägaren Allan, då boende i Könnarp, också Skåne, kunde nog aldrig ana vad fjärdingsmannen Tore, en lagens man, skulle komma att göra. Men Tore var inte bara där för att spela poker. Han skulle råna och mörda Allan brutalt den här natten. Tore slog Allan i huvudet med en yxa Och han tog sedan Allans klocka och plånbok innan han satte eld på huset. Och så med sig fick han 4 369 kronor i kontanter. Tore hjälpte sedan brandmännen att släcka elden han själv hade startat. Han var ju snabbt på plats i sin arbetsuniform. Man kanske kan undra hur det kom sig, men det vet vi ju redan. Han var ju redan där. Och varför Tore gjorde det här mot sin vän, det vet vi ju inte helt klart. Men allt pekar ju på att motivet var pengarna. Tore tyckte inte att han tjänade tillräckligt på sitt jobb. Han var ju bara extraordinarie fjärdingsman. Och som ett vikariat så tänker jag någonstans att han kanske inte jobbade heltid. Och det står också i vissa källor då att fjärdingsmännen ibland bara arbetade deltid. Han ville ju bli ordinarie fjärdingsman. Och det var ju invånarna i samhället som skulle bestämma vem som skulle få det här jobbet. Runt tidpunkten för mordet på Allan så pågick ju den här processen kring vem som skulle få anställningen som ordinarie fjärdingsman. Tore hade inte rätt utbildning för jobbet, men han var ju omtyckt i samhället, så därför var det vissa som då tyckte att han kunde bli ordinarie, medan andra ansåg att man bör ha rätt utbildning. Man bör ha en utbildning från polisen för att bli fjärdingsman. Mordet på Allan förblev olöst. Och det var ju kanske inte så konstigt eftersom Tore då var en av de fjärdingsmän som utredde brottet. Och han påverkade utredningen. Ett sätt som han gjorde det på, det var ju genom att det var han som hanterade de inkomna tipsen från allmänheten. Och flera av de här tipsen som pekade i riktning mot honom såg han ju till att de försvann. Det har ju efterhand kommit fram. Sen hade han ju också insyn och koll på om utredningen skulle gå i riktning mot att han kunde komma och misstänkas, så hade han ju kunnat få reda på det här tidigt. En annan detalj kring den här utredningen var ju att det här var ju första och sista gången som polisen eller svensk polis använde sig av ett medium. Och mediet lyckades inte lista ut att det var just Tore då som hade begått mordet, trots att Tore var en av de poliser eller fjärdingsmän som mediet samarbetade med. Det var först efter Tores död som man fick veta att det var han som var gärningsmannen och den som mördade sin vän. Mordet på Allan väckte stor uppmärksamhet och många invånare kände sig osäkra och rädda eftersom mördaren fortfarande var fri. 1952 var Tore förlovad med Ulla Östberg. De förlovade sig på nyårsafton året innan. Den här förlovningen skulle ju inte komma att hålla. Ulla bröt förlovningen efter sommaren 1952 när Tore och Ulla hade kommit hem från en bilresa. Anledningen till uppbrottet är inte helt känd, men Ulla ska ha antytt att Tore hade ett hett humör. Tore hade svårt att acceptera det här. Han åkte ut till Ullas arbetsplats som då var på ett ålderdomshem den 19 augusti 1952 fortfarande. Och när Ulla inte ville ta tillbaka honom så blev han så upprörd och rasande att han misshandlade henne. Han höll kvar henne där hela natten och använde sina handklovar från sitt jobb för att hålla fast henne. Dagen efter berättade Ulla för sin chef Agnes Lundin. Och Agnes var den då som ringde till polis och till läkare som skulle komma och vårda Ulla. Ulla uppges ha varit livrädd för Tore som hotade henne till livet det sista han gjorde innan han lämnade hennes arbetsplats. Och det blev ju en anmälan om misshandel, vilket innebar att Tore blev av med sitt jobb. Jobbet som var så viktigt för honom. Han fick aldrig en fast tjänst. När samhället då röstade kring vem som skulle bli den här ordinarie fjärdingsmannen så blev han inte det. Han hade ju kvar det här extra ordinarie. Och nu så förlorade han dessutom jobbet. Så det var två smällar i rad. Och ovanpå det så hade hans fästmö lämnat honom. Och Tore då som redan hade mördat sin vän och förlorat allt som var viktigt för honom. Ja, han var ju väldigt farlig nu. Någon gång runt midnatt mellan den 21 och 22 augusti åkte Tore till sina föräldrars hus i Kvärlöv. Exakt vad som hände här, det vet vi ju inte eftersom Tore mördade både sina föräldrar med hjälp av en yxa och sedan tände eld på huset. Alltså ja, vi vet ju vad som hände i stora drag, men vad de har haft för samtal och hur saker och ting liksom har utvecklat sig där på platsen vet vi ju inte om, vilket ju hade varit intressant att veta. Sen gav han sig iväg till sin före detta fästmö Ullas arbetsplats igen. Tore mördade Ulla och Agnes, Ullas chef, förståndarinnan på hemmet. Och han använde sig av yxan. Och efter detta gjorde han precis som han har gjort tidigare, både då hos sina föräldrar men även hemma hos Allan året tidigare. Det var att han satte eld på ålderdomshemmet. Och antagligen då får dölja sina spår, vilket har varit anledningarna tidigare. Problemet här var ju att här fanns ju en massa levande människor kvar i huset. Det var ju ett ålderdomshem och där bodde ju åldringar. Han hade hällt bensin i trapporna och barrikaderade huset innan han startade elden. Och i den här branden så omkom 4 personer. En kvinna dog senare på sjukhus, så sammanlagt 5 personer dog ju på grund av branden. Alla var äldre och boende på hemmet. Grannar och lokalbefolkning kom snabbt till platsen och de hjälpte brandmännen vid branden. Och det sägs att det är tack vare både lokalbefolkning men också brandmännens snabba ingripande som gjorde att inte fler personer dog i branden. Det ska ha funnits ungefär 17 äldre personer boende där. Tore tog sig sedan vidare till Bosarpasjön där han dränkte sig själv. Hans armbandsklocka stannade klockan 4.02, så man utgick därför från att han dränkte sig klockan 4 på morgonen den 22 augusti. Innan man hittade Tores kropp i sjön så hittade man ett självmordsbrev i hans bil. Och där hade han skrivit: "Vill ni veta svaret på denna gåta så ska ni leta i det våta." Han erkände också alla brott han hade begått sedan sin ungdom. Och det var i det här självmordsbrevet då som man fick veta att han hade mördat Allan året innan. Tore skrev ju också då kort om varför han hade begått de här hemska brotten. Sina föräldrar hade han ju mördat för att de skulle slippa se vad han hade gjort och även lida för det. Och Ulla mördade han för att han ansåg att hon hade varit svekfull mot honom. Han skrev också: "Glad, lugn och beredd går jag i döden, ty allt har nu uppfyllts. Ty nu är allt uppfyllt." Tore undertecknade brevet med sitt namn, Tore Hedin, och ordet mördare. Det tog polisen ungefär ett dygn att hitta honom i sjön. Han hade dränkt sig själv med hjälp av stenar. Så nu är frågan, var Tore en seriemördare eller var han en massmördare? Enligt en rapport från FBI där deltagare vid ett convention, det är alltså, som man säger, ett diskussionsforum för personer då som arbetar för FBI. Och i det här forumet så har man då diskuterat seriemördare kontra massmördare. Och man kom då fram till att, eller definierade seriemördare enligt följande: det olagliga dödandet av 2 eller flera offer av samma förövare i separata händelser. Och vad innebär då detta? Ja, men det ska ju vara en gärningsman som har begått morden. Hen ska ha utfört 2 eller fler mord. Och morden ska ha skett med ett visst tidsrum mellan morden. Det ska alltså vara separata händelser. Och det ska inte vara under samma händelse som exempelvis en skolskjutning. Gärningsmannen ska ha haft tid för känslomässig återhämtning mellan morden. FBI beskriver också massmord som där en gärningsman mördar 4 eller fler personer inom samma tidsrymd och händelseförlopp. Så egentligen så tror jag ju att massmord kan utföras av mer än en gärningsman. Tittar man till exempel på terror då, så kan det vara ju flera gärningsmän som är gemensamt i samförstånd och mördar 4 eller fler personer. Och de bör då benämnas som massmördare, tänker jag. Men massmördare befinner sig oftast i en sinnesstämning eller agerar plötsligt och känslomässigt. Inte alla, men de flesta gör tydligen det, enligt FBI. Många massmördare tar också livet av sig efter sina död. Samma här, inte alla. Så hur benämner man då Tore? Vi vet ju inte om han har begått fler mord än de vi har tagit upp här i avsnittet. Han mördade Allan och det mordet får ses som en separat händelse från det som händer sedan. Nästa gång han begick ett mord så är vi nog alla överens om att det var ett massmord på 9 personer. Först mördade han sina föräldrar, förflyttade sig sedan en sträcka. Men morden på föräldrarna och morden på ålderdomshemmet skedde inom samma tidsrymd och var en del i ett och samma händelseförlopp. Han var troligtvis kvar i samma känslomässiga tillstånd under alla morden. Det var liksom samma anledning till att han begick dem. Med det sagt så var Tore en av Sveriges genom tiderna värsta massmördare. Vi får inte glömma bort att människorna vi pratar om i vår podd levde och mötte hemska öden. Vi minns dem genom att berätta deras historia. Tyvärr fanns det inte mycket information om brottsoffren i dagens avsnitt. Natten till den 22 augusti 1952 mördades 9 personer. Och vi minns de här: Per Hedin, Hulda Hedin, Ulla Östberg och Agnes Lundin som mördades med yxa. Åldringarna som miste sina liv i branden var Nils Larsson, Maria Nilsson, Bengta Andersson, Elna Andersson och senare på sjukhus avled Maria Pettersson. Tore Hedin tog sitt eget liv. Ni har nu lyssnat på ännu ett avsnitt av vår podd. Glöm inte att följa oss på sociala medier, Instagram och Facebook, Tyst vittnade podd. Där får ni träffa oss och ni får även information och uppdateringar. Lämna gärna 5 stjärnor där ni lyssnar så hjälper ni oss att nå ut till fler. Tack, kära lyssnare. Hej då. Bye. Toodles. Känns fel att säga alla de delarna själv. Tanken är att Jenny ska vara med. Ord. It's so annoying being me. Oh. Jag tycker så synd om det är Jenny som ska klippa detta. I'm so sorry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.